Ja, välkomna till detta föredrag. Ämnet är varför dop och nattvard? Varför dop och nattvard? Jag ska med en gång gå till Bibelns svar. Det är ju meningen med den här serien. Vad säger Bibeln? Man kunde ju annars tänka sig att ventilera varför inte, och kanske vi kunde tänka oss någonting annat. Varför ska man ha dop? Och det finns ju strider om dopet, vad det innebär och hur det ska utföras. Och det finns stridigheter om nattvarden. Vore det inte lika bra att slopa dop och nattvard? Men de frågorna väntar jag med lite grann. Och vi gör som vi brukar. Vi går till skriften. Överrubriken för alla föredragen är ju: vad säger Bibeln? Om man då studerar den här frågan om dop och nattvard i sitt sammanhang, i sitt bibliska sammanhang, så märker man ju att dop och nattvard är något mycket viktigt. Det har att göra med det mest vitala. Ordet vital har ju att göra med ordet för liv. Och dop och nattvard har att göra med livet. Livet med stort L. Det eviga livet. Man skulle också kunna säga frälsningen. Det hör ihop med frälsningen. Det hör ihop med livet. Det eviga livet. Då kan man ju fråga, varför är det så? Och Bibelns svar är att det finns ingen annan väg och ingen bättre väg till livet. Livet med Gud. Det är det som är så viktigt. Det i livet med Gud är saligheten. Och när man inte lever med Gud, då är man ju på väg bort i mörker och vilsenhet, och slutligen, om det fortsätter, i evig olycka. Dop och nattvard hör alltså ihop med frälsningen, hör ihop med livet, hör ihop med gemenskapen med Gud. Och då frågar man sig ju, kan vi inte ordna den gemenskapen på något annat sätt än med dop och nattvard? Då säger Bibeln att det finns bara en väg, och det är Kristus. Kristus är vägen, sanningen och livet. Det finns bara en väg. Det finns evigt liv bara genom Kristus och i Kristus. Kan vi fortsätta att fråga varför och varför? Varför är det på det viset? Jo, förutsättningen för gemenskap med Gud är rättfärdighet. Förutsättningen för gemenskap med Gud är rättfärdighet. Synden fördärvar gemenskapen. Synden förstör rättfärdigheten. Heligheten, fullkomligheten, den sanna godheten utan minsta fläck, det hör ihop med Gud och med gemenskapen med Gud. Och därför kräver Gud att vi då helt och fullt ska vara fria från synd. Inte bara grova synder, utan synder i tankarna, och i ord och i gärningar. Lagens krav går ju så långt som att vi inte ska ha ens en ond tanke, inte en ond begärelse. Lagen kräver rättfärdighet, kort och gott. Lagens sammanfattning är att vi ska älska Gud fullkomligt över allting annat, och vi ska älska vår nästa som oss själva. Det ska komma automatiskt. Det ska vi göra inte av tvång utan av glädje. Och kunde vi uppfylla det kravet, då behövdes faktiskt inte dop och nattvard. Och då behövdes inte heller Kristus. Men nu lär vi oss av Bibeln att vi har blivit oförmögna att få fram ett sånt liv. Vi har blivit fördärvade. Paulus sammanfattade i Romarbrevet 3 allesammans, både judar och greker. Det vill säga både det folk som utvaldes särskilt under gamla förbundet och alla andra som står där utanför som kallas för greker. Både judar och greker står under syndens välde. Romarbrevet 3:9. Det står ju skrivet, säger han, det finns ingen rättfärdig, inte en enda. Vers 10. Alla har de kommit på avvägar, allesammans är de odugliga. Det finns ingen som gör det goda, icke en enda. Vers 12. Och när Paulus säger det står ju skrivet, då har han någonting att hänvisa till. Han är ju själv skriftlärd. Och han tänker kanske särskilt på Saltarens 14 kapitel. Där det står i 3 versen. Det har alla avfallit. Det är alla fördärvade. Och eftersom fördärvet har att göra med att man är inte god, så att man älskar Gud över allting och sin nästa som sig själv, det vill säga man har synd, så brukar man ju kalla detta för synda fördärvet. Och eftersom det drabbar alla så kallar man det för arvsynd. Synda fördärvet eller arvsynden. Det finns ingen som gör det goda, inte en enda. Det är alltså Saltaren 14 lika väl som Romarbrevet 3. Och så sammanfattar Paulus i Romarbrevet 3 hela världen. Så alla människor, hela världen står med skuld inför Gud. Vers 19. Och om det är på det viset, och så är det, säger då skriften, då går det ju inte att själv ordna den här gemenskapen med Gud. För det skulle förutsätta att vi inte hade detta fördärv och denna syndighet i oss. Det går inte med våra verk, med våra laggärningar. Av laggärningar blir ingen enda människa rättfärdig inför Gud, säger då Paulus. Vad som kommer genom lagen, det är kännedom om synden. Lagen kräver alltså fullkomlighet eller rättfärdighet. Och nu ser vi att den saknas hos oss. Det är den bibliska bakgrunden för detta att endast Kristus är vägen. Endast Kristus är räddningen. Han är det som vi saknar. Han är vår rättfärdighet. Och det hittar nu inte Nya testamentet och Paulus på, utan det står redan i gamla förbundets texter. Jeremia skriver om den kommande Messias. Hans namn ska vara Herren vår rättfärdighet. Detta ska vara det namn han ska få. Herren vår rättfärdighet. Och det är Guds lösning på problemet. Människan har alltså hamnat i, ska vi säga, ett mörker. Hon har gått vilse i en djup skog. Det går inte att ropa på henne, ordna nu det här. Därför att hon kan inte finna vägen. Och hon är fånge. Det är obarmhärtigt att kräva också av henne att nu ska du göra det och det och detta. Annars så går det. Det är illa, för hon kan inte. Hon sitter fast, hon är bortvänd, hon är mörker. Eller för att tala med Paulus, hon är andligt död. Hon måste alltså bli uppletad. Precis som ett förlorat får så måste Gud själv herden leta efter den bortsprungne. Och han kan inte heller säga, nu får du försöka att bli inspirerad och gå tillbaka. Utan benen är brutna, måste bli buren, hjälpt helt och hållet. Och lösningen är alltså att Gud själv gör detta genom sin son. Messias. Och Messias får då namnet Herren, vår rättfärdighet. Han är Gud och han är vår rättfärdighet. Och så måste ju då Herrens verk, Messias verket, det måste nu då överräckas till människan. Och det är där dop och nattvard kommer in. För dopet och nattvarden förutsätter alltså Messias fullgjorda återlösningsverk, fullgjorda räddningsverk. Men den räddningen, den är så viss och så säker så Johannes döparen kan som förelöpare döpa till det som ska ske. Han döper till Kristus som en föregångare, och Jesus kan instifta nattvarden med frälsningsverkets fullbordan som ett faktum. Så Jesus kan säga, detta är mitt blod som betalning, som rinner, som utgjutes, som blir utgjutet för era synders skull. Detta är min kropp som blir nedbruten, utgiven för era synder. Detta kan han alltså säga dagen innan det sker på själva korset. För det är så visst, det är så säkert. Det kanske ni har tänkt på, att Bibeln kan alltså tala om Kristi fullbordade verk innan det har skett, som om det redan har skett. Man talar om lammet som är slaktat före världens grundläggning till exempel. Att detta är så fast, det är så förankrat i Guds vilja och hans frälsningsplan, att man talar om det i förväg som om det redan har ägt rum. Nu måste alltså då människan få den här rättfärdigheten utifrån som måste till för det eviga livet. Och det får hon. Den finns hos Kristus. Kristus är vår rättfärdighet. Och det betyder att har man Kristus, då har man livet. Har man Kristus, då har man den rättfärdighet som gäller inför Gud. Och så står det ju gång på gång på gång i de bibliska texterna. Den som har sonen, han har livet. Johannes 3:36. Den som tror på sonen, han har evigt liv. Redan i inledningskapitlet skriver aposteln Johannes, han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Men alla som tog emot honom, dem gav han makt att bli Guds barn, dem som tror på hans namn. Synden har alltså brutit gemenskapen. Genom sonen, genom Kristus, så återupprättas gemenskapen. Man blir Guds barn i Kristus, genom Kristus. Så ser vi också hur frälsningen går till. Den har alltså sin utgångspunkt i Herrens väg till oss. Det är alltså inte vår väg till Gud. Det kräver lagen. Och vad får vi då för kännedom? Jo, som jag läste nyss, genom lagen kommer kännedom om synden. Det vill säga, det går inte. Jag klarar det inte. Jag arma människa, skriver Paulus. Vem ska då rädda mig från denna dödens kropp? Det går ju inte. Och då går han över till evangelium och säger, åh Gud vare tack, genom Jesus Kristus. Där är den enda räddningen. Lagen stänger alltså till. Den kräver att vi ska gå härifrån och till Gud, och det ska vi försöka göra, och då ser vi hur illa det är ställt. Evangelium handlar inte om det, utan om Guds väg till oss. Och så handlar också dopet och nattvarden om Guds väg till oss, inte tvärtom. Det återkommer vi strax till, för det är en vanlig missuppfattning här att dop och nattvard kanske handlar om vår väg till Gud på något sätt. Vi återkommer till det. Rättfärdigheten som vi alltså måste ha och som vi saknar, den finns hos Kristus i fullt mått. Och den överräckes åt oss. Och hur ska nu detta gå till? Jo, det överräckes oss i predikan, men alldeles särskilt och så konkret och personligt i dopet och i nattvarden. Lägg nu märke till att tro på sonen, det är detsamma som att ta emot honom. Han är gåvan som räcks. Så ta emot och tro blir synonymt. Det ligger ju mera i tro att man också, vad ska vi säga, tycker att det är någonting att ta emot. Att man litar på det. Förtröstar på det, bygger på det. Men det är också synonymt med ta emot. Och så säger då Johannes i kapitel 1, han kom till sitt eget. Men de tog inte emot honom. Vi vet att det är helt riktigt, men de trodde inte på honom. Så tro och otro är liktydigt med ta emot eller förkasta. Tro och otro, det är detsamma som ta emot Kristus eller förkasta Kristus. Och då förstår vi ju, om det nu är så att hela räddningen finns hos Kristus, han är rättfärdigheten, att då förstår vi också när det står att det är endast otron som fördömer. Det är endast förkastandet som fördömer. På domens dag så är det alltså inte på det här viset att man ser, aha, där fattas det lite i första budet, det fattas mycket förresten. Där fattas det i andra och där fattas det i sjunde och det fattas det i sjätte och det fattas det i tionde eller någonting. Så fattas det hos alla. Utan det som dömer är alltså otron. Det vill säga rättfärdigheten. Den vi behöver för gemenskapen med Gud, det eviga livet. Om man säger nej tack, om man föraktar den, om man inte vill ta emot den. Det är bara det som gör att då fattas ju det som är förutsättningen för lycka, för gemenskap, för evigt liv. Och då står det alltså så dramatiskt i Johannes prologen. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Men alla som tog emot honom, dem gav han makt att bli Guds barn, dem som tror på hans namn. Ni ser att ta emot, att tro, det är helt synonymt. Och längre fram i Johannes heter det då, den som tror, han har evigt liv. Lägg märke till att det står han har, det står inte han ska så småningom få, utan han har evigt liv. Kommer inte under någon dom, har övergått från döden till livet. Jag är livets bröd. Tänk också på det uttrycket, att det markerar ju att det ges oss någonting att ta emot för att få liv. Jag är livets bröd. Den som äter det, han kommer aldrig att dö. Då menas ju inte att den kroppsliga döden, utan ordet död har ju i sig betydelsen skilsmässa från Gud. Han har redan gemenskapen, så när kroppen läggs ner, sover, så har inte det här livet med Gud upphört, gemenskapen med Gud. Den som äter livets bröd, den som tar emot Kristus, kommer aldrig att dö. Jag vill ha det här som en ganska utförlig inledning för att vi då ska förstå hur dop och nattvard passar in i det bibliska mönstret. Går vi nu till dopet, så står det så här. Galaterbrevet 3 kan vara en bra utgångspunkt. Alla är ni Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Ni alla som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Vers 26 och 27. Hur blir man alltså Guds barn? Jo, genom att ta emot Kristus. Då är man i Kristus Jesus. Hur kommer jag till att kunna bli i Kristus? Är det genom laggärningar? Nej, genom tron. Alltså bara genom att äta honom, eller bara genom att ta emot honom. Och hur är det med dopet? Jo, ni alla som blivit döpta till Kristus, ni har iklätt er Kristus. Och den bilden tar ju fasta på det här att alla våra synder är övertäckta. Kristi rättfärdighet är som en klädnad. Och därför så gjorde man ju förr i tiden så, när man döpte, går långt tillbaka, att man tog på också rent för att få bilden, liksom, att förmedla budskapet, så klädde man på den döpte vita kläder hela vägen. Inte före dopet. Som vi har, så har man det ju före, och man har det inte vitt alltid. Det kan vara rosa eller blått eller allt möjligt. Men för symboliken skulle så tog man då den helnakne, när man döpte barnet, så klädde man på det en vit klädnad efteråt. Det var ju svårt att genomföra rent praktiskt, och det var kalla kyrkor och en del som dog av lunginflammation och så. Men man ville åskådliggöra det som texten sa här, att ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Lägg också märke till uttrycket, till Kristus. Det är ju det som är poängen, att ha Kristi rättfärdighet. Vi säger ofta, jaha, vad blev du döpt till? Jo, jag blev döpt till Gertrud, och jag blev döpt till Björn och så. Och man menar att ordet döpa, det är nästan detsamma som att få ett namn. Så är det ju inte i Bibeln, utan det namn man får, det är alltså Kristi rättfärdighet, Kristi namn. Man döps till Kristus eller man döps till Gud. När vi säger så här, ja, en del tror jag att man säger, jag döper dig till Björn Ture Sven i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Så är det ju inte så egentligen, utan namnet, jag döper dig, vad du nu heter, så nämner man det, eller så säger man namnet först, jag döper dig. Och när man säger i, det går bra att säga, så står det i grundtexten ordagrant till. Grekiska prepositionen är eis, som betyder till, alltså in i. Så ska man ha i, skulle man nästan säga in i Kristus. Kristus täcker över en. Och nu är Kristus då min räddning. Nu är Kristus min berömmelse. Nu är Kristus mitt liv. Och det är ju liksom temat då i hela kristendomen. Och grunden för glädjen och jublet. Nu är jag räddad. Kristus är mitt liv. Och är Kristus mitt liv, är döden övervunnen. Då är döden en vinning egentligen. Alltså, alla ni som är döpta till Kristus, ni har iklätt er Kristus. Så egentligen är det alltså jag döper dig till Kristus, eller jag döper dig till Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och Paulus säger då samma sak i Romarbrevet 8. Alltså finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det är alltså samma sak. Så har man Kristus. Man brukar ha som testfråga om man pratar med människor. Vad skulle du säga till Gud om nu Gud Fader står där och säger, varför ska jag släppa in dig i min himmel? Om då en människa säger så här, ja, jag har gjort det och jag har gjort det, och så har jag försökt att undvika det och det. Då vittnar den människan om att den har inte förstått att alla kommer till korta när det gäller vad vi har gjort. Utan då, det rätta svaret är alltså bara hänvisa, ju för Kristus skull. Tack vare Kristus. Kristus är min rättfärdighet. Han är den som är då liksom koden, eller som öppnar den himmelska porten. Att vara iklädd Kristus, så finns det ingenting som hindrar gemenskapen. För Kristi rättfärdigheten är fullkomlig. Alltså finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Tro på Herren Jesus, säger apostlarna, så blir du med ditt hus frälst. Ta emot Kristus. Han är vår räddning, vår berömmelse, vår rättfärdighet. Tro på Herren Jesus, och det är helt liktydigt med, låt döpa er i Herren Jesu namn. Och det heter, er gäller löftet och era barn. Allihop behöver den här rättfärdigheten, ingen undantagen. Kom till mig ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge ro. Kom till mig, det är ungefär detsamma. Ta emot Kristus. Då kommer till frågan då, barnen. Ska vi nu göra ett undantag för barnen? Och det är en del som då menar att man måste göra det. Och det är ju inte så underligt om man tror att dopet är, vad ska vi säga, vår väg till Gud, på det sättet att nu ska jag personligt och mycket medvetet kunna ge uttryck för min tro. Jag ska kunna läsa upp den. Eller tala ut den. Och det har att göra med intellektuell mognad och personligt val. Då säger man, det är klart att vi kan inte döpa barnen. Vi måste vänta tills de har den förmågan och själva kan välja att ta ställning. Men som ni har förstått av det föregående, så är ju dopet Guds väg till oss. Kristus, vår rättfärdighet, erbjuds och erbjuds åt alla. Ja, är det sant det? Erbjuds det åt alla? Måste vi ändå inte undanta barnen? Och det trodde också lärjungarna på något sätt, därför att det kom föräldrar med sina barn till Jesus och lärjungarna ville stoppa det. För de tänkte, dessa små barn, de får ju vänta ett tag tills de har blivit större. Den här frågan tas ju upp på flera ställen i Bibeln. Och skriften säger kanske tydligast i Matteus 18, när det här kommer upp, vem är det som är kvalificerad för att få Kristi rättfärdighet? Då ställde Jesus ett litet barn mitt ibland dem. Och så säger han, om ni inte blir som det här lilla barnet, då kommer ni aldrig in i himmelriket. Men om någon blir så liten och ringa som det här barnet, så är han störst i himmelriket. Matteus 18, 3 och 4. Och sen står det, den som förleder en av dessa små. Det är, på grekiskt står det mikron, alltså små, mikros. Det är väldigt litet. Som tror på mig, står det dessutom. För honom vore det bättre om en kvarnsten hängde som hans hals och så vidare. Det är sjätte versen. Det vill säga, det är frågan om att äta eller ta emot. Och där är ingen för liten, men en del är för stora för det. Det vill säga, om man tror att man klarar sig själv och kan åstadkomma en egen rättfärdighet, då behöver man ju inte Kristi rättfärdighet. Man kom till barn, man bar fram dem till Jesus och lärjungarna, de körde bort dem. Tyckte detta var olämpligt. Jesus sa, låt barnen komma till mig, hindra dem inte. Och sen står det på grekiska, ton gar to jouton estin he basileia. Jag citerade på grundtexten för att ibland har det där översatts fel. Fritt översatt kan man säga som Gerts, det är sådana som Guds rike är till för. Guds rike är sådanas, är till för sådana. Och det stämmer ju med det vi läste nyss i Matteus 18, att är man stor, då kommer man inte in i Guds rike. Men är man liten och behövande, då är man i rätt läge för att ta emot. Guds rike är till för sådana. Det är sådana som Guds rike är till för, säger Jesus. Vi har ett annat ställe som har citerats ofta i debatter om dop. Det är Markus 16, 16. Det brukar ibland översättas, den som tror och blir döpt skall bli frälst. Ibland översätts det, den som tror och är döpt skall bli frälst. Och de som håller på barndopet, de säger, ja, men det ska översättas den som tror och är döpt. Och de som håller på så kallad troendedop, eller vuxendop som man har sagt, de brukar då vilja översätta, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Luther som håller på barndopet, han har inget problem med översättningen den som tror och blir döpt. Därför att det är i grunden ett och detsamma, tron och dop. Det hör ihop. Och då säger hon det, ja, men det kan ju inte höra ihop, för de tänker då på den här personliga avgörelsen. Men om man med tron tänker på det som vi har sagt här nu en stund, att ta emot Kristus, då förstår man hur det hör ihop. Och att bli döpt är ju ett uttryck för att tro, att ta emot Kristus, för man får Kristus, man blir iklädd Kristus i dopet. I grundtexten står det faktiskt så här, man kan översätta pistevsas kai baptisteis med följande, den troende och döpte skall bli frälst. Den troende och döpte skall bli frälst. Men lägg märke till vad det står sen i det motsatta ledet, den som inte tror kommer att bli fördömd. Det behövs det inte upprepas. Den som inte tror och inte blir döpt. Den troende och döpte ska bli frälst. För är man troende, vill man ta emot Kristus, så kan man ju inte samtidigt säga jag vill inte ta emot Kristus. Det vill säga, jag vill inte bli döpt. För att bli döpt är ju att ta emot Kristus. Om jag som vuxen människa har hört evangelium och tagit emot honom, då är jag ett Guds barn. Krist, jag blir iklädd Kristus. Och så läser jag om denne Kristus att han säger, låt döpa dig till mig. Och då ska jag veta att då är det inte jag som har avgjort mig, utan då kan jag veta att den, låt säga, jag kan veta dagen den 16 februari då och då. Så enligt sitt löfte så ikläddes jag Kristus. Det var Guds väg till mig. Och han står vid sitt löfte. Då kan jag inte säga, jag tror på honom, jag tar emot honom. Men absolut inte så som han har sagt. Att man ska ta emot honom. Så därför hör det ju nära ihop, den troende och döpte. Är jag troende så vill jag ju också då bli döpt. Och när då det lilla barnet bärs fram så ikläds det Kristus. Man kan också tänka då på Johannes 3 när det gäller hur viktigt det är att du inte avvisar Kristus. Eftersom nu Kristus är den enda vägen till Gud. Han är den rättfärdighet jag måste ha. Då är det inte svårt att förstå Jesu ord till Nikodemus som kommer smygande om natten, höglärd jude, men kommer om natten och vi samtalar med Jesus och frågar om Guds rike, och så säger Jesus, ingen kan se Guds rike som inte blir född från ovan. Om en människa inte blir född på nytt och blir född från ovan, blir född av vatten och ande, då kan hon inte komma in i Guds rike. Och Nikodemus börjar undra, hur ska man kunna födas en gång till? Inte kan väl en gammal gubbe som jag krypa in i min mammas liv en gång till och födas? Och Jesus säger, och du är Israels lärare och förstår inte det här. Men lägg märke till uttrycket, det sker alltså någonting med den när man döps. Precis som när man föds första gången. Då är det ju inte så att jag funderar, ja, ska jag bli född eller ska jag inte bli född? Och på samma sätt är det vid den andra födelsen eller den nya födelsen att det är Guds verk, det är Gud som föder på nytt och han har givit då bestämda medel och dit hör då själva evangeliet och evangeliet också förbundet med vatten. Det föder på nytt och det står ju direkt i Titus att det är ett levande vatten. Dopets vatten är ett levande vatten förenat med evangelium eller Guds ande som föder på nytt, som andligt tvättar oss rena, ikläder oss Kristi rättfärdighet. Och Petrus skriver samma sak, det tar jag inte upp. Då första Petri 3:21 så talar han om hur vattnet frälsar oss, alltså dopets vatten. Ja, kommer man ihåg att dopet är alltså någonting som kommer från Gud till oss och tro och, eller blir döpt är att ta emot det som Gud ger oss. Då blir det någonting annat än om man vänder på det och säger att dopet det är när jag efter moget övervägande vill avgöra mig om jag ska gå på den linjen eller välja den skolan eller ha den livsåskådningen eller satsa på det engagemanget. För ser man det så, då är det självklart att man måste vänta tills man är riktigt mogen och har kunnat jämföra med olika alternativ och så. Och då kan man också kanske säga, ja men vi skulle kanske kunna ha någonting annat som markerar att man vill satsa på en viss ideologi, då den kristna. Kanske finns något annat än dopet, så har ju Frälsningsarmén resonerat. Så man tänker, det har blivit så mycket bråk om dopet, så man har inte med dop och nattvard. Man har bråkat så mycket om det, så man har tagit andra saker. Medan de som ser det här är vad nu Gud har sagt i sitt ord och det är Guds väg till oss. Ja, då vågar ju ingen ändra på det. Och man har också ändrat på sina håll, när vi går över till nattvarden, vad det är för element man använder. I mormonkyrkan så har man vatten till exempel istället för vin. Och man kan tänka sig då, man tycker man har en viss frihet. Därför att man ser nattvarden inte i första hand som Guds väg till oss, utan ett uttryck för vår gemenskap med varandra och hur vi ger uttryck för vår vandring till och mot Gud. Alltså över till nattvarden. Varför behöver man nattvarden? Ja, den är inte riktigt som det är inte som dopet en engångshändelse. Enligt Bibeln så döper man inte om därför att Gud ångrar sig inte. Vi kan avböja eller förkasta det vi har fått. Men Gud står vid sina löften så att vi behöver inte döpa om. Är det ett dop till Gud, till den treenige guden eller till Kristus, då är det ett rätt dop var det än har ägt rum. Och vid vilken tidpunkt det än har ägt rum. Men nattvarden, det är en färdkost för att man ska bli uppmuntrad och stärkt i sin tro. Nattvarden är inte till för att ge tron, utan den är för den redan döpte. Att den tro som man har fått, den ska bli stark i. Och bli uppmuntrad i. Det är så mycket som händer under vandringen som gör att man kan tvivla på att man är Guds barn. Och man kan börja att vända Gud ryggen på olika sätt. Nattvarden vill uppmuntra och stärka tron, också den svaga tron. Och att nattvarden, att det är frågan om att ta emot, det förstår man ju av hur det direkt är gjort. Här delas det ut till en. Och det är frågan om ett mottagande. Och det är ju väldigt viktigt. Instiftelsen finns på 4 ställen i Nya Testamentet. Matteus 26, Markus 14, Lukas 22 och 1 Kor 11. Och där står det då att det är Kristus som ger. Och så säger han vad han ger. Givande, sade han. Eller han gav sägande. Båda alternativen finns. Han gav också, sa han, tag emot, tro det här, ta emot det, ät det, drick det, till era synders förlåtelse. Detta är min kropp som utges för er till era synders förlåtelse. Drick av ur denna bägare, ur denna kalk, innehållet i denna bägare är det nya förbundet, det nya testamentet i mitt blod som utgjutes för er till era synders förlåtelse. Lägg märke till att det är sådana som hela tiden behöver syndernas förlåtelse, som hela tiden behöver Kristi rättfärdighet, som hela tiden behöver nåd. Och när det står utgjutet för många till syndernas förlåtelse, så har en del missuppfattat ordet många och tänkt, jaha, Kristus stod inte på korset för alla människor. Försoningen är begränsad. Han utgöt blodet bara för vissa. Men det är inte riktigt sant. För det står på andra ställen att det är för alla. Försoning, han är försoningen för våra synder, ja, inte bara för våra, utan för hela världen, står det ju. Ja, men hur kan det då stå i själva instiftsorden för många eller för det många? Jo, sannolikt därför att det anknyter till Jesaja 53. Där Kristi försoningsverk beskrivs hur han blir genomborrad för våra synders skull. Och Jesaja 53 slutar med att säga, använda ordet att han träder in för det många. Och det hebreiska ordet rabim, som Barbro känner till, det är många, det är på hebreiska synonymt med alla. Man använder termen rabim, det är många, för alla. Och sannolikt är alltså uttrycket i instiftsorden hämtat från Jesaja 53. I 1917 års översättning så står det, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar många synder och bad för överträdarna. Lite mer ordagrant skulle man kunna översätta. Eftersom han utgav sitt liv i döden, blev räknad bland överträdare, han som bar de många synder och trädde in i överträdarnas ställe. Trädde emellan som medlare, trädde in i deras ställe, tog konsekvenserna för oss. Vi gick alla vilse som får. Var en av oss ville vandra sin egen väg. Men han trädde in, han tog alla överträdares konsekvenser. Och så är alltså försoningen för alla. Utgjutet för många till syndernas förlåtelse, alltså liktydigt med utgjutet för alla. Ja, nattvarden har ju då också uppfattats olika. Jag talar bara här om själva grunden. Jag tror att det är viktigt att då se att det är hur Gud ger åt oss. När man inte har förstått det, så har det ibland blivit som i katolska kyrkan ett tag, att man vände på det. Det blev vår väg till Gud, och så kunde man ha nattvardsgudstjänst utan nattvardsgäster. För är det Guds väg till oss, vårt offer till Gud, då kan man ju vända församlingen ryggen och man upprepar på ett oblodigt sätt offret mot Gud. Och om man inte heller förstår att det här är nu hur Gud har bestämt det för att vi ska hålla fast vid det enda som håller, Kristi rättfärdighet, ja, då kan man ju manipulera och ändra lite. Går man riktigt långt tar man bort det helt, som somliga har gjort. Andra har ändrat. I den katolska kyrkan så tog man bort till exempel kalken, och än idag så ger man inte kalken i alla församlingar, inte ens i den här staden. Från och med andra Vatikankonciliet så får man ge kalken också till lekmännen. Men dessförinnan så delar man ut bara bröd till lekmännen. En sån ändring är ganska märklig. Och det enda man kan bygga på är ju själva instiftelsen. Tänk hur vi gör med testamenten. Tänk så allvarligt det är om vi börjar ändra på testamentet. Det blir det rättegång, och det går inte. Det här är Kristi testamente. Om han säger drick här av alla, hur kan man då låta bli att dela ut det? Och prästen gör det ensam. Och sen kommer man efteråt med förklaringar och säger, ja, men i kroppen finns ju också blodet. Men har Kristus instiftat och sagt drick här av alla, då är det inget att diskutera. Andra förändringar har gjorts att man ändrar själva elementen. Och inte minst när väckelsen kom att helt och hållet nästan blandas ihop med nykterhetsrörelsen, så fick man problem med elementen i nattvarden. Och därför tog man bort vinet. Jag skulle inte våga det för min del. Utan är det instiftat bröd och vin, så tycker jag inte, och då är man inne på en farlig väg. Och dessutom för samvetena och för tron är det ju helt ödeläggande om man börjar bli osäker. Så här har Kristus instiftat det, och då kan man ju veta enligt instiftelsen, och vi gör som Kristus har instiftat, ja, då har jag också absolut 100-procentigt vad han har lovat. Det är ju det som kännetecknar tron, att man tar emot och litar på vad han har lovat. Men om man har ändrat lite grann, då kommer ett litet frågetecken. Har jag då säkert vad han har lovat? Och kommer jag i anfäktelse och nöd, då blir det helt förödande. Alltså ska man akta sig mycket för det, att man istället för bröd och vin väljer någonting annat, som man har gjort på sina håll. Allra sist, om man också fattar både dop och nattvard som vår väg till Gud, då banar man lite grann väg för att kanske byta ut det hela till något annat. Och ett sorts sakrament som man har gjort sig, men man kallar det inte sakrament, och lite grann som ersättning på sina håll för i varje fall nattvarden, det har blivit bönen. Bönen är ju enligt Bibeln vad ska vi säga, uttrycket för den gemenskap vi har i tron. Den är en följd av tron. Den är en följd av att man har Kristus. Man kan ju inte vara i gemenskap med Fadern på rätt sätt om man inte har Kristi rättfärdighet. Man har inte gemenskapen annat än genom Kristus. Alltså kommer den rätta bönen som samtalet med Gud genom tron och av tron. Den är alltså inte en väg för att jag ska få tron, utan den är ett uttryck för det nya liv jag har fått tack vare tron. Men om man missuppfattar det här och ser nattvarden som en väg till Gud, så tycker man kanske finns en annan väg som är bättre, och så sätter man in bönen nästan i nattvardens ställe. Mer om sådana här förändringar kan vi samtala om, tror jag, nu, för att nu är tiden för en inledning slut.